Det har haft rykte om sig som ett gentlemännens krig, ökenkriget 1941-42. Med efterhandskonstruktionens snirkliga bokstäver kan ridderliga generaler stöta sina hjärnor samman. På de oändliga ökenvidderna kan de få fritt utlopp för snillrika manövrar utan nämnvärt stora inslag av störande civilbefolkning. Som om hela Nordafrika var ett stort schackbräde. Så här kan saken bara framställas med någon som helst relevans om man håller i minnet att andra världskriget samtidigt pågår på andra, mycket mer brutala håll. I synnerhet östfronten förstås. Det är sant att i jämförelse med östfronten var ökenkriget mindre hatiskt, mindre ideologiskt, mindre blodigt och lättare att romantisera. Men för den enskilde soldaten, nedgrävd i ett värn i sanden utan dricksvatten med flugor och sandloppor som sällskap, eller i en stridsvagn som förvandlats till en ugn i mer än 50-gradig hetta, eller drabbad av den obligatoriska dysenterin, för den soldaten var det inte livet på en pinne. Om vi bortser ändå från det där jobbiga en liten stund och istället återgår till schackbrädet, så hade ställningarna under sommaren 1942 rullats fram till den annars obetydliga järnvägsstationen El Alamein. Den ene spelaren hade trots brister på pjäser flyttat några av dem framåt och försökt bryta igenom utan framgång. I oktober, närmare bestämt den 23, idag på dagen 80 år sedan, slog den andra spelaren till med ett motdrag. Det här var dagen då den första riktigt stora motgången för axelmakterna påbörjades. Dagen då den första av ett antal viktiga vändpunkter i andra världskriget inleddes och den ostoppbara svallvågen bytte riktning. Idag handlar historiepodden om ökenkriget och om slaget vid El Alamein.
Ni är varmt välkomna till historiepodden. Daniel Hermansson, ciceron där i inledningen. Robin Olofsson heter jag. Jag är också med. Andra världskriget i historiepodden.
Ja, så är det.
Och inte från något sånt här lite oväntat, det här är också en aspekt, utan en av de kända liksom orterna och ett av de kända slagen.
Ja, verkligen. Mer andra världskriget är svårt att hitta, det går ju. Men det här är väldigt tydligt, så att säga, stor världskrigshistoria.
Mm, så är det. Öken som ett schackbräde är väl kanske en tanke vi får återkomma till. Mina springare och torn och sånt när jag har spelat schack, de har inte behövt ständig påfyllnad av bensin och mat och sånt som också är ett helvete att få fram i en öken där det dessutom pågår ett krig till sjöss i Medelhavet och Atlanten.
Nej, det finns faktorer här som inte är helt överförbara på schackbrädet.
Ja, det är ju en fredad zon, schackbrädet. Det liksom följer väldigt tydliga regler.
Det här är ju en omfattande historia med många vändningar fram och tillbaka och sådär. Och därför så tycker jag helt enkelt att vi säger utan vidare krusiduller så går vi vidare in på ämnet direkt här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Benito Mussolini var italiensk regeringschef på den tiden då det var möjligt för italienska fascister att bilda regering. Det är ett skämt där efter senaste italienska riksdagsvalet.
Just det, du pratar om nutid nu.
Ja, precis. Vi har ju tidigare i podden berättat om det fascistiska maktövertagandet 1922. Och det finns ju massor att säga om den fascistiska italienska politiken. Men relevant för det här avsnittet är ju Mussolinis utrikespolitik. Mm. Eller snarare hans utrikespolitiska ideologi. För Italien varken var eller är vilket litet skitland som helst. Italien är ju arvtagare till det romerska riket. Och det är ju inte fy skam. Och liksom fascisternas beundran för romarna, den var nästan fanatisk. Och det vet ju var och en som har öppnat en historiebok att romarna hade haft hela Medelhavet som sitt eget innanhav. Mm. Det var deras insjö, Mare Nostrum. Och av den anledningen så var områdena runt Medelhavet per definition del av den italienska intressesfären, resonerade Mussolini. Och till detta tillfogades ju ett imperialistiskt självförtroende som innebar att Italien hade morskat upp sig och invaderat Etiopien, Abessinien på den tiden, 1935. Som vi också tidigare berört i podden flera gånger så närmar sig Italien och Tyskland varandra under mitten av 1930-talet. Genom axeln Rom-Berlin. De ska hjälpa varandra. De är kompisar. Adolf Hitlers nazister och Benito Mussolinis fascister. Vilket inte betyder att Mussolini kastar sig in i andra världskriget när Hitlers soldater och hans stridsvagnar och så rullar in i Polen. Det behöver man ju inte brådskas med. Mussolini väntar ju till våren 1940 då det är tydligt att Frankrike ska falla innan även Italien gör sin grej i andra världskriget. Det här är den 10 juni och med Italiens inträde i andra världskriget så kommer en ny front att öppnas upp, Medelhavet.
Ja, och när man går in då i kriget hip som happ den 10 juni då, ja, det är ju inte som att Mussolini går ju in i kriget när motståndaren ligger nere för räkning och vi är på siffran 9 ungefär.
Ja.
Då tycker han att, vänta, jag vill vara med här.
Det är som i en wrestling tag team att nu ska han in över.
Precis. Så det går ju att diskutera hur järvt det ingripandet var. Hur som helst, nu har man då gått med i kriget. Och han håller den 10 juni ett självgott tal i Rom om att de här trötta gamla demokratierna nu ska krossas. Och förklarar då krig mot Frankrike och Storbritannien.
Mm.
Det gick ett rykte i Europa om att det här var som när en schakal snor ett byte från ett lejon och sådär.
Just det.
Det var ju inte jättesmickrande egentligen för Mussolini. Han hade ju slagit på stora tumman. Det var ju hans melodi så att säga. Och då hade han ju fått den italienska armén att framstå som enastående mäktig.
Mm.
Men Mussolinis armé var i 1940 i själva verket både mindre och svagare än vad Italiens armé hade varit 1915.
Just det. I det erkänt framgångsrika första världskriget för Italiens räkning.
Nej, nej. Han hade ju gjort en fatal missbedömning här och han trodde att kriget nästan var slut. Det var ju därför han vågade gå med.
Mm.
Och egentligen har det ju knappt börjat. Hitler hade ju pratat om livsrum i öster. Men Mussolini hade inte riktigt greppat hur seriös Hitler var i den här frågan. Redan den 11 juni, dagen efter Mussolinis krigsförklaring, så testade britterna sina nya fienders stridskapacitet. Och i mörkret så korsade ett gäng brittiska pansarbilar gränsen till Libyen som kontrolleras av Italien. Och två stycken totalt oförberedda försvarsbefästningar angrips. Och de visste ju inte ens om att de var i krig med England när de helt plötsligt började panga omkring dem där. För den informationen hade de inte fått från sin ledning i Rom.
Just det.
Så de var ju synnerligen förvånade och båda forten förstörs och ett 70-tal fångar tas. Mussolini ger då order om att påbörja en invasion av Egypten. Och det här ska ske fort redan den 15 juli 1940 tänker han sig. Och då kliar sig hans befälhavare Graziani i huvudet och tänker, det här kommer ju inte gå alls det. Och försöker förhala de här orderna. Man är inte redo. Det är för varmt.
Mm.
Det finns inte resurser och så vidare. Så det tickar på där fram till mitten på september, då inleder italienarna ändå en offensiv. Och allt börjar ju med ett stort antiklimax när man till och med åker vilse innan man når den egyptiska gränsen på egna sidan alltså.
Just det. Men visst är det så också att även trots att det går så dåligt för Italien här, så har de ganska många soldater på plats i Nordafrika. Jag har läst 250 000 soldater vid Afrikas horn och lika många vid Libyen. Alltså de är numerärt fler än de brittiska soldater som är utposterade i Nordafrika för att se efter brittiska intressen. Där.
Absolut, så är vi. Och om man nu skulle nå framgång här, då är ju målet Suezkanalen och britternas kontakt med Indien som man vill komma åt, och den är ju hotad här. Hitler är ju annars mest intresserad av Balkan under sensommaren 1940. Det gäller att säkra den här södra flanken inför ett kommande krig med Sovjet. Och den 27 september 1940 så etableras på alla möjliga formella och ceremoniella sätt den här tremaktspakten mellan Tyskland, Italien och Japan, axelmakterna.
Mm.
Det är kul med allierade och så. Men tyskarna var lite oroliga över Mussolini ändå. Vad ska han hitta på här? Man vet aldrig riktigt vad han har för manövrar i sin lilla låda som han kan dra upp. Kanske skulle han få för sig att angripa Grekland eller Jugoslavien från det italienkontrollerade Albanien.
Just det.
Men Mussolini, Musse här, han har ju lovat högtidligt att han ska inte göra något sånt tokigt här förrän britterna i Egypten är besegrade.
Nej, och vi är ju vänner.
Ja, men Musse är ju Musse, va?
Ja.
Och när han får höra att tyskarna har skickat stora styrkor till sina allierade Rumänien, då blir han förnärmad. Det här hade han inte fått veta i förväg. Och egentligen berodde det att han inte fått veta det i förväg på att hans utrikesminister Ciano hade glömt bort att berätta det.
Och det, ja, här, det är typisk otur.
Ja, det här får ju fatala konsekvenser eftersom han kommer ju att ta beslutet att jaha, ja, om de håller på så där, då ska jag invadera Grekland. Ciano, som inte hade vågat påpeka sin egen brist här att påpeka saker för Mussolini, fick höra honom säga: Hitler ställer mig ständigt inför fullbordat faktum. Den här gången ska jag betala tillbaka med samma mynt. Det är ungefär som att, jaha, om han håller på att flytta upp över Östeuropa, då ska jag göra något som han inte är beredd på.
Ja, det är ju, det är ett slags samarbete.
Ja, det är ett konstigt slags samarbete. På morgonen den 28 oktober så inleds det här anfallet. Och samma morgon, bara någon stund senare, så ska ju då Hitler träffa Mussolini. Han sitter på ett tåg i Italien när han får veta det här, Hitler. Och han tog det där på sedvanligt gott sätt.
Ja.
Så där som man brukar göra. Nej, det var ju fradga och allt möjligt.
Ja, nej, han tyckte inte om det där, ja.
Nej, han var ju rasande förstås. Mm. Men han lyckas ändå kontrollera den här ilskan när han ville uren, så att säga, inom någon timme där när han skulle träffa Mussolini. Så att när de väl ses så pratas inte den här nyligen påbörjade invasionen av Grekland särskilt mycket. Det nämns inte, bara i förbifarten. Men faktum är att nu är Italien inblandade i två krig, vilket var ungefär två krig för mycket för deras kapacitet. Han hade ju skrutit om att Grekland skulle krossas på 15 dagar och sådär, och så blev det inte. Istället så kom ju den här offensiven mot Egypten av sig helt, och förstärkningar måste matas in i den här snabbt havererade kampanjen i Grekland, och i slutändan så måste Tyskland då gripa in i Grekland i april 1941. Och då är de italienska förlusterna uppe i 40 000 stupade och 114 000 sårade och sjuka. Så det var ju inte så bra, och det här spelar ju roll då för möjligheterna att sätta in resurser i Nordafrika förstås.
Just det. I december 1940 så hade ju en brittisk motoffensiv, en pansaroffensiv, skurit rakt genom de italienska styrkorna, och liksom 100-150 000 italienska soldater hade tillfångatagits. Alltså ganska spektakulära tillbakagångar.
Det är hårresande förfall som sker här faktiskt. Och den britt som leder styrkorna i Egypten då heter ju Archibald Wavell. Och de har ju bara ungefär 36 000 man då vid det här laget. Mm. Sen får de ju förstärkningar i och för sig. Den här Wawel, han var ju en intellektuell här som tyckte om poesi och sånt. Så han gick ju jättebra ihop med Churchill.
Nej, de drog inte jämnt.
Nej.
Churchill kommer ha svårt att hitta någon som han drar riktigt jämnt med. Eller någon som kan hantera honom. Jag tänkte säga det här att vi känner ju alla till då det som du har varit inne på här, att Tyskland kommer ärva de här italienska krigsskådeplatserna. Och på det sättet så hamnar ju Tyskland redan här i det omtalade tvåfrontskrigsläget. Alltså långt före det landsätts några människor i Normandie eller så har man ju allierade på flera sidor om sig själv.
Ja, men det är ganska långt mellan de här.
ja, så är det. I och för sig.
Och ännu så har ju inte USA gått med i kriget, vilket är väldigt avgörande. Rent utsiktsmässigt så är vi ju faktiskt Storbritannien som ligger riktigt pyrt till 1940-41. Mm. Med tanke på att det bara är de som egentligen driver det här kriget. Mm. Och det har man ju mest då i Nordafrika, det är den här fronten. Och sen förstås lite grann runt själva hemmaön England.
Mm, så är det. Den afrikanska kontinenten på 1940-talet var ju fortfarande en kontinent där europeiska stater hade starka koloniala intressen också. Detsamma är ju sant för Mellanöstern. Så det fanns ju redan brittisk trupp när det var i Nordafrika, och med en ganska liten. Dessutom, som vi kommer komma in på, så finns ju alla de här franska kolonierna med trupper vars lojalitet mot den nazistvänliga Vichy-regimen i Frankrike kommer vara så här pågående will they, won't they. Kan man lita på de här franska trupperna? Mm. Och så, det är ju ett... Jag tycker att det här är väl brokigt för att vara ett schackbräde. Det är många grejer här som är jäkligt luddiga.
Det finns ju ett kinesiskt spel som heter...
Go!
Jag har aldrig spelat det. Nej. Men det är ju mer komplext, förstår jag. Det kanske är lämpligare.
Mycket möjligt. De översiktsverk som jag har läst, de skriver att om inte Churchill också hade fått för sig att han skulle gå in i Grekland, så hade britterna faktiskt kunnat besegra Italien här. Mm. 1940, men att Churchill inte klarade av att vara lika vårdslöst rationell som tyskarna i vart man skulle koncentrera trupper. Men nu är Tyskland med i ökenkriget.
En av de här riddarna som du brukar framställas ibland skulle ju då vara Erwin Rommel.
Mm.
Den tyske generalen som vi nu ska dra en liten livsbakgrund på innan vi kommer fram till 1941.
Just det. Johan Lupander beskriver i sitt kapitel om Rommel i boken Legendariska fältherrar honom som den mest ihågkomna och mest beundrade tyska fältherren från andra världskriget. Kanske slutar inte vi den mest beundrade tyska fältherren heller. Jag har haft elever som när de för ovanligheten skull, jag är ganska sträng vanligtvis, men när man i något svagt ögonblick har sagt gör en muntlig presentation om vad ni vill historiskt, 1900-tal. Då har det kommit ett entusiastiskt gäng ganska nördiga killar och velat prata om Erwin Rommel.
Mm.
Och det visar ju kanske någonstans det rykte som han har, som ekar genom decennierna.
Ja, alltså, han föddes 1891 i sydvästra Tyskland, en ganska odramatisk och oglamorös medelklassbakgrund kan man säga.
Pappan var lärare, farfar, han var lärare.
Ja, det finns alltså ingen tradition i familjen av att kasta sig in i militären här. Det är ju ofta så den branschen annars har funkat. Ur det här perspektivet så är han ju då en uppkomling, eftersom han är ju inte adlig och har inte den här familjetraditionen.
Nej.
Han gör inte någon större väsen av sig under skolåren och går med i den kejserliga armén runt 1910-1912.
Mm.
I första världskriget är han kompanichef i en bergsjägarbataljon, men han har också varit på västfronten och generellt han utmärkt sig som både bra taktiker, han får medalj och allt möjligt.
Mm.
Jag har läst riktigt sån här äventyrsberättelser om enormt mod, och han har räddat en massa folk och så vidare och tagit orimligt många människor till fånga och sånt där. Mm. Nästan på egen hand får man intrycket. Och det tror jag inte att han har gjort på egen hand, men det verkar inte ha fattats mod i alla fall här.
Nej. Och han framstår ju som en naturlig ledare.
Ja, det kan man säga. Sen går ju det här på öat, eller om man ska beskriva första världskriget.
Mm, för Tysklands skull, ja.
Ja, och efter kriget så tickar ändå tillvaron på.
Ja, han avslutar första världskriget med kaptensgrad och är ibland de knappa 4000 officerare som Weimar-Tyskland behåller i tjänst när Versaillesfredens mycket vassa sax klipper ner den tyska armén till spillror. Och för begåvade tyska officerare hade den förväntade karriärvägen ofta varit en postering vid generalstaben, så blir det inte för Rommel. Om detta är av egen fri vilja eller inte, det är författarna oense om. Jag har läst olika varianter där. I Encyclopedia Britannicas Rommel-artikel till exempel så lyfts Rommels naturliga ledaregenskaper och stora pedagogiska begåvning, vilket innebar att det hade varit ett tjänstefel att inte sätta honom på militärakademier där han kunde undervisa de unga tyskarna.
Ja, vad var det nu för bakgrund han hade, sa jag?
Pappa var lärare och farfar var lärare.
Just det. Så, och det här, även om de inte var militärer, så kan man ju få användning för den förmågan även inom militären då. Så han är ju lärare på infanteriets officersskola bland annat. Han lever ett ganska stillsamt familjeliv där under 20-talet. Men det finns ju något rastlöst och äventyrligt och mycket övergivet med den här Rommel.
Mm.
Han har ju alltid haft karisma, åtminstone sedan tidiga 20-årsåldern. Han ser bra ut, har bra självförtroende.
Mm.
Adderas ändå framgång och en vartefter diktaturs propagandamöjligheter, så har vi en superstjärna här.
Just det.
Som befälhavare så är han då ganska aggressiv och har en väldigt risktagande krigförings, vad ska man säga, metod ju.
Mm.
1935 har han blivit överstelöjtnant och vid det laget sitter då nazisterna vid makten. Hela militärväsendet genomgår ju då en uppgradering. Och Rommel, han har ju varit totalt okunnig och oförstående inför politik. Men han har kommit Hitler nära genom att han har blivit chef för Hitlers eskortbataljon då i slutet på 30-talet.
Just det, så han har fått chans att prata med Hitler.
Ja, flera gånger.
Ja.
Och
Hitler uppskattade också honom eftersom många andra då av de tyska officerarna hade aristokratisk bakgrund och kanske till och med von Oben-inställning till den här österrikaren som stod och skrek i talarstolen, medan Rommel själv var en uppkomling.
Ja, de hade ju något gemensamt här.
Mm.
Ja, de hade aristokratisk bakgrund många, och många hade faktiskt monokel på riktigt.
Ja, bara en sån sak.
Ja.
1937, samma år som Heinz Guderian publicerar sin Achtung Panzer, så publicerar ju också Rommel sin bok om infanteriteknik, vilket blev en stor framgång. Och i Schweiz så blev det obligatorisk läsning på militärakademierna. Och så jag får för mig att det här var ett starkt år för tysk facklitteratur om det militära. Och att det kanske också var ett sätt att skapa sig lite grann av ett namn, att publicera det här, mina tankar om kriget.
Ja, det här är möjligt att du har rätt i att ett starkt år. Det är väl starkt period överhuvudtaget för den här branschen som nu lyfts upp av den nya staten.
Ja, så är det.
När andra världskriget bryter ut, då får Rommel frågan av Hitler om vad han vill ha för befattning.
Ja.
Som om han var jultomten eller något och frågar ett barn vad han önskar.
Och då har vi Erwin Rommel, bakgrund som infanterist, har utbildat infanterister, har skrivit en bok om infanteri.
Mm.
Vad säger Rommel när han får frågan?
Jag vill ha en pansardivision!
Ja okej. Okay.
Det är ju inte riktigt det man hade tänkt sig, nej, möjligen. Men det fick han och ledde då sin division i spetsen för, apropå Guderian, Guderians pansardivisioner under anfallet mot Frankrike 1940, som vi har pratat om i minst två tidigare avsnitt. Och det var i samband med den här enorma framgången som propagandaminister Josef Goebbels också fick upp ögonen för Rommel och gjorde honom till någon form av hjältegestalt. Vilket då förstås eldar på avundsjukan hos de här äldre cheferna i officerskåren. Mm. Så under våren 1941, när de italienska styrkorna i Nordafrika klappar ihop, då bestämmer Hitler att nu ska vi hjälpa till här och skicka en begränsad tysk styrka dit. Och då väljer han Erwin Rommel, som då är generallöjtnant, som chef för den här så kallade Afrikakåren.
Just det. Tänkte fråga till då att Lupander i sitt kapitel, han beskriver Rommels inställning till fyren som förbluffande naiv. Att förvisso som du säger, han var en politisk analfabet och blev som de andra militärerna upplyft av att nu satsas det på det militära igen. Men misslyckades som många andra att förhålla sig lite kritisk till den här nya tyska ledaren. Jag tyckte också det var hjälpsamt i Lupanders text att han redogör för problemen med att komma Rommel in på skinnet, för att det finns tre stycken jättestarka tendenser i historieskrivningen om Rommel. Den ena av de tre är liksom ögonvittnesskildringar från tyska soldater som talar om en hedersvärd och begåvad fältherre, alltså väldigt beundrande texter. Och de här beundrande dragen, de finns också bland de brittiska historiker som vill få Nordafrika till just det du var inne på i inledningen. Det enda kriget med heder under hela andra världskriget. Men det finns också ett tredje drag med tyska revisionister som i alla fall enligt Lupander har sökt berömmelse genom att lägga fram en revisionistisk bild av Rommel. Så ädel och begåvad var han inte. Han kanske var ganska kass faktiskt. Eller visst, han kan ha behandlat folk som krigsfångar, men han hade inga problem att lämna krigsfångarna till italienarna som inte alls gjorde det. Det finns konkurrerande historiska bilder om Erwin Rommel som ofta drar åt olika extremer.
Mm. Och det är inte första gången i historien som historiker försöker att vända och vrida på historien. Ett tag var ju Gustav Vasa landsfader och sen blev han raka motsatsen och så vidare.
Ja, man ska alltid springa åt helt motsatt riktning.
Ja, eller hur? Det verkar som det.
Februari 1941 landstiger den så kallade tyska Afrikakåren i Tripoli. Och det är en ganska kaotisk situation de kommer till, där de italienska trupperna är väl mitt i ett schappande. Man tänker inte vara kvar. Det är en väldigt så här besegrad stämning.
Det är fatistisk och uppgiven attityd.
Så direkt behöver Rommel få ordning på torpet. Han skickar ut kvarvarande italienska divisioner för att hålla en avancerad linje mot britterna. Han förklär lastbilar så att de på avstånd ska se ut som stridsvagnar. Någonting som återkommande båda sidor i ökenkriget kommer hålla på med. Uppblåsbara stridsvagnar och dra kedjor i öknen så att det ska yra upp sand och så. Mm. Så här, Potemkin-kulissvapen, det är inte bara Sovjet under sina militärparader som hade träpjäser och sa att det här är ett kärnvapen, utan det var mycket effektivt i öknen under ökenkriget.
När du säger kärnvapen så menar du inte under andra världskriget i alla fall?
Nej, just det. Nej, jag tänker de här militärparaderna i Moskva under kalla kriget. Ja. Det här är alla våra missiler. Och så är ju antagandet då att det där är inte riktiga missiler. Ni har ju bara svarvat en pinne och målat den grön.
Jaha. Ja, jag tror att... Ja.
En och annan var nog missiler.
Ja, det kan vi nog vara säkra på. Inom en dryg månad så har Rommel fått sällskap av 25 000 tyskar och sen kommer det ännu fler trupper.
Mm.
Och de kommer att lida brist på allt. Soldater, de skulle behöva vara fler.
Ja.
Proviant, stridsvagnar och framförallt bensin.
Ja, det är ett ständigt problem med bensinen.
Och det finns flera skäl till att den här bristen uppstår. Det är väldigt bökigt att föra över allt som behövs via Medelhavet, särskilt som Royal Air Force, RAF och den brittiska flottan leker sänka skepp med stor framgång ute i Medelhavet.
Det är massa tyska skepp som går till havets botten.
Ja, det här kommer bli en återkommande punkt under det här avsnittet.
Ja, den avgörande skulle vissa säga. Vi får se.
Så har vi då ön Malta som hela tiden också förblir i de allierades händer.
Mm.
Och där har de baser, vilket egentligen är det stora skälet till att de allierade kunde röra sig över Medelhavet så som de gjorde.
Mm.
Och angripa då axelmakternas transportfartyg här. Det handlar inte bara om Medelhavet heller. När man väl får över material till Nordafrika var det då i hamnen vid Tripoli. Och sen ligger fronten i sin tur ofta då minst 70 mil österut.
Ja.
Ibland längre, ibland kortare i och sig. Och när vi hamnar vid El Alamein sen, då är vi uppe i 200 mils avstånd och transporter i lastbilar via öken, det är alltid en ganska fin måltavla för fientligt flyg och så.
Just det.
Så det här är ju, det är ju krångligt, va? Sen har vi den italienska maten. Den brukar ju vara tipptopp. Man älskar ju italiensk mat.
Var det så att de fick så här goda musselpastor och pizza? En riktigt så här krämig risotto?
Det satt de och käkade på där i öknen.
Med sandlopperna och flugorna?
Mm. Nej, de fick ju köttkonserver. Och då stod det AM på de här.
Mm.
Vilket betyder Amministrazione Militar.
Just det.
Och bland de tyska soldaterna så börjar man då kalla de här burkarna som det stod AM på för Alterman. Det är gammal gubbe.
Ja, det var en nermald gammal gubbe i den där burken. Ja.
Eller Arch Mussolini.
Mussolinis rumpa som var i den där burken.
Ja, det var inte så gott helt enkelt. Och Rommel har ju egentligen i uppgift bara här att hålla ställningarna. Se till nu så att inte det här går åt pipan. Han kommer att få förstärkningar senare till en offensiv, säger man, i slutet av året ungefär, när Sovjetunionen väl är besegrat. Men Rommel vill skaffa sig handlingsutrymme ändå genom att, ja men han gör det, han skaffar sig handlingsutrymme genom att göra som han vill. Det är ju långt till någon slags chef borta i Europa här. Så han har ju mycket utrymme ändå, så länge det inte går åt skogen, vill säga. Och han har bestämt sig för att kasta ut britterna från den här halvan Cyrenaica som ligger i östra Libyen.
Exakt.
Och där befinner de sig nu då. Så han sätter igång en offensiv den 3 april 1941. Han skrev senare: jag tog risken mot alla order och föreskrifter eftersom tillfället tycktes gynnsamt. Och fronten, den kommer ju under det här kriget bölja väldigt mycket fram och tillbaka. Det är stora ökenvidder längs den här kusten.
Mm.
Och genom hela kriget så går det fram och tillbaka. Vi ska försöka följa de här rörelserna någorlunda. Det finns en beskrivning. Gummibandseffekt. Det går ut på då att när man väl har ryckt fram så långt man kan och sen måste retivera, då blir det ofta att man retiverar väldigt långt.
Just det.
Det finns ju liksom ingenstans egentligen att hänga upp några försvarslinjer på, utan antingen är det hela vägen fram eller så är det hela vägen bak.
Offensiven är som någon sorts bungee jump lina. Att den tänds ut åt ena hållet men den kommer tänjas tillbaka när det väl vänder.
Ja, och Rommels första offensiv förvånade då de egna cheferna väldigt mycket borta i Berlin. Och den förvånade också britterna förstås.
Mm.
De hade inte tänkt sig det här och det blev en snabb flykt åt öster. Och under den här första framgången så erövrades stora brittiska förrådsupplag i en ort som heter Mechili. Och där hittar då Rommel bland annat ett par skyddsglasögon som en brittisk stridsvagnsförare har haft någon gång i tiden. Och de sätter han på sin skärmössa ungefär som en trofé.
Ja.
Och det där blir hans kännetecken sen.
Tittar han sig i spegeln och säger: det här ska vara mitt signum.
Ja.
Så här ska jag se ut.
Ja.
Goebbels gnuggade händerna. Det är perfekt. De där glasögonen, det är så du. Det där är vad du behöver.
Det är inte helt ovanligt med någon form av accessoar i och för sig.
Nej, vi kommer till flera accessoarer som de här olika fältherrarna har.
Absolut. Men jag menar, även i modern nutid går ju folk runt med olika gimmickar.
Ja. Som din Alexander-ring.
Som din mustasch.
Ja.
Ja.
Precis, det är en framgångsfaktor. Som Rommels glasögon.
Verkligen.
Rommel gör ju flera saker. Bland annat så tänker han stort och han agerar resolut. Men han sitter ju också och skriver ganska många brev hem till Tyskland. Och han kräver fler soldater, mer bensin, mer mat och så vidare. Och ett problem han har, förutom att han är i öknen och har för lite soldater och för lite mat och för lite bensin, det är ju att hans front är ju inte den fronten som tyskarna mest bryr sig om. Det här sammanfaller ju med Operation Barbarossa, den största militära operationen genom världshistorien.
Ja, just det. Ja.
Och det är ju förbannat svårt då att säga, hörni, vad säger som att skicka lite mer materiell till Nordafrika? Och det är därför han alltid får det här svaret: så snabbt som Sovjet är krossat. Det är några månader bort.
Mm.
Ah, det tar några månader till. Men det kommer. Det kommer ju aldrig, som vi vet.
Men han är en rastlös själ som sagt, så han tänker inte vänta på det där. Nu har ju då den här första offensiven han har dragit igång påbörjats här i april. Och man kommer till slut komma fram till hamnstaden Tobruk som kommer komma i fokus.
Ja, vad mycket man har läst namnet Tobruk de senaste veckorna.
Ja. Hur har det gått här under offensiven fram till Tobruk då?
Ja, men det har gått väldigt bra för tyskarna. Man har ju ryckt fram, till exempel har man tagit hamnstaden Benghazi som är känd från det amerikanska presidentvalet 2016. Det var ju en av Hillary Clinton-skandalerna.
Aha.
Benghazi.
Ja, just det.
De som kommer ihåg kommer ihåg. Två av de brittiska generalerna, Neam och O'Connor. O'Connor var ju en av de viktigaste spelarna här i Nordafrika. De hade blivit så tagna på sängen att när de var på väg mot fronten så körde chauffören fel och bara parkerade framför tyskarna. Och helt plötsligt så var, det här var illa, nu är våra högre officerare helt ur spel för de körde fel. Och det visar väl lite grann att britterna är helt tagna på sängen.
Mm.
Och helt plötsligt så är östra Libyen under tysk kontroll. Så när som på en sista utpost. Det är nästan lite Asterix om Tobruk nu. Det var en enda punkt i östra Libyen som inte stod under tysk kontroll.
Och den försvaras då framförallt av den australiska 9:e divisionen. Mm. Och de gör motstånd. Det är ungefär 35 000 man. Och de kommer få förstärkningar via havet också. Så att ja, Asterix och Obelix fick ju inte så mycket förstärkningar från havet. Även om de hade ett hav i ryggen. De brittiska befälen i Tobruk, de har ju stora bekymmer med de här australiensarna egentligen. De har ju en minst sagt avslappnad inställning till militära manér och regler och hyfs överlag så att säga.
Det här är som en intressant kulturell studie i britter och australiensare också.
Ja, de ger ju fan i sånt helt enkelt.
Ja, och slashasar.
Det här skapar ju stor frustration hos stelbenta brittiska officerare. Men det visar sig att de är väldigt sega
de
och
är tuffa.
Kampinriktade.
Råg i ryggen.
Ja, de slåss på här. Så att det väger väl upp då att man struntar i och göra honör och sånt där.
Exakt.
Den 13 april 1941 inleder Rommel sitt stora angrepp mot Tobruk.
Mm.
Och här visar han sin nonchalans inför rekognosering och en ganska hård attityd till egna förluster. Han har inte en aning om hur starkt försvaret av stan är. Men
nej,
han ger envisa order om att fortsätta ändå.
Finns det någonting av Gustav Horn i Nördlingen här? Att man bara skickar fram våg efter våg efter våg mot en befäst position som man inte kommer ta?
Ja, det finns något där. Så är vi ju. Anthony Beaver, som har skrivit mycket om andra världskriget.
Stora tjocka böcker.
Ja, en av dem heter ju andra världskriget.
Ja.
Och där skriver han: trots att hans styrkor slogs tillbaka med svåra förluster försökte han om och om igen. Ja, det är Gustav Horn då.
Mm.
Och hans förfärade officerare började snart betrakta honom som en brutal chef. Detta var det perfekta ögonblicket för ett allierat motanfall. Men Rommel lyckades genom skickligt bedrägeri övertyga britterna och australiensarna om att hans styrkor var betydligt större än de faktiskt var. Slutcitat. Och det är ju här som de här attrapperna som du nämnde bland annat kommer in då.
Mm.
Man har ju byggt stridsvagnar som består av trä och tyg och sånt där för att lura fiendens flyg.
Just det. Det här är ett ganska typiskt Anthony Beaver-stildrag också, att han är ju den mest allvetande berättaren som man stöter på någon gång. Han vet alltid precis vad som hade kunnat ske om det som inte skedde hade skett. Mm. Här borde motoffensiven ha gått. Om inte Churchill hade gjort si, så hade det hänt så.
Jag anar en droppe av kritik.
Ja, men alltså Anthony Beaver är toppen. Man blir ju inte så älskad och prisad som Anthony Beaver är utan att vara toppen. Men just den här liksom självsäkerheten kan ibland, men hur vet du säkert det, Anthony?
Nej, men det kan man ju inte veta egentligen. Men man kan ju anta. Hemma i generalstaben i Berlin, där applåderar man inte.
Nej.
Även fast det verkar gå bra för Rommel. För han sitter ju och tjatar om de här förstärkningarna och provianten och allt möjligt. Och de har ju sagt åt honom, vi sa ju gå inte på offensiv. Och nu har han gjort det ändå. Och till slut så skickar då Franz Halder i generalstaben en generallöjtnant som heter Friedrich Paulus till Nordafrika.
Paulus kände ju Rommel sen första världskriget, så att det här är ju, vi skickar fram en kille som känner Rommel och ska ta Rommel, lägga handen på axeln och säga, du Erwin, ta det lugnt.
Ja, ta det lugnt här nu. Målet är ju då att på något sätt förmår om, eller som sagt, att tona ner den här vilda aggressiviteten framåt. Och till slut ger ju Paulus en skriftlig order till Rommel som går ut på att han ska upphöra med anfallen mot Tobruk.
Mm. Det är ju fint att få Paulus och Rommel i samma bild här, eftersom Paulus sen kommer skickas till Stalingrad,
ja,
och där liksom bära hundhuvudet för den kändaste av vändningarna under andra världskriget. Men här har vi respektive tysk officer som kommer bli symbolen för respektive känd vändning.
Ja, så är vi. De är på samma plats här. Att det blir ju så att man avbryter anfallet förstås då, men istället kommer ju Tobruk att belägras från landsidan, samtidigt som stan då kommer utgöra ett hot i ryggen på Rommels front österut. För just han vill ju vidare österut. Och det är alltid lite knepigt när man har en fiende som sitter bakom fronten och tycker med.
Ja. Han tänker ju också att om vi har bara fått Tobruk så kommer det bli lättare med logistiken. Då kommer de tyska fartygen lägga an där, och de italienska, och det kommer komma bensin och mat och allt sånt.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I juni 1941 har britterna gjort ett misslyckat försök att gå till motanfall. Det har varit höga förluster och Rommel har hållit emot och manövrerat så att britterna har blivit överflyglade och nästan helt omringats. Det är ju sådär i öknen här att det finns ju ingenting att vila, så att säga, den södra flanken mot.
Nej.
Utan hela tiden så kan man råka ut för ett anfall, att någon har gått runt där nere, beroende på hur långt söderut man hamnar kanske.
Det här var ju offensiver som Lord Wavell lite grann hade tvingats till, eftersom han var bakbunden av att Winston Churchill tyckte att man skulle ligga på offensiven.
Ja, det är mycket roligare då liksom.
Ja, precis, som medans tyskarna tyckte ta det lite lugnt, så tyckte Churchill ta det för fan inte lugnt.
Britterna hade förlorat 91 stridsvagnar och drog sig ur den där striden med ett nödrop. Och det här leder till att Wavell kommer ersättas med general Claude Auchinleck.
Kallad The Auk. Garfågeln, eller alkan på svenska. Det var en pingvinliknande fågel som vi hade i norra Atlantområdet fram tills det under en mycket kort period på 1800-talet. Då jagade vi de här garfåglarna, eller alkanfåglarna, i sån utsträckning att de dog ut. Googla bilder på uppstoppade garfåglar om ni vill gripa som en sån omfattande sorg. Men här lever de då kvar genom Claude Auchinlecks smeknamn The Auk.
Det ser man.
Mm.
Fakta jag inte trodde att jag skulle få höra när jag satte mig i stolen här bredvid dig. Vi sitter ju och spelar in ihop här i Stockholm.
Just det.
Men det hade jag inte förutsett. Trevligt.
Mm.
The Auk i alla fall beklagade sig inför befälhavarna och tyckte att vi talar för mycket om vår vän Rommel. Och han menar att det håller på att bli någon form av demon här.
Just det, ett spöke.
Ungefär som Stockholms derbyn har varit för Djurgården i fotboll.
Mm.
Det här går inte.
Nej.
De Åk ville då att britterna skulle sluta fixera sig så mycket på Rommel helt enkelt. Han är ju ingen trollkarl och det ska vi inte betrakta honom som heller. Det bara försvårar alltihop. Och under resten av sommaren 1941 så pågår egentligen inga större manövrar. Och det är ganska begripligt. Det är ju svinvarmt helt enkelt.
Ja, just det.
Det är ju 50 grader minst. Och ha huvudet i en stålhjälm här då, det ger ju ingen svalkande effekt direkt. Båda sidors infanterister, de har ju ganska tuff situation där i sina värn. De här sandlopperna är ju överallt och det är skorpioner och sånt där.
Ja, när man ska sova så behöver man rulla in sig i de mest förstärkta tyger och så man kan få tag på. För annars kommer skorpionerna komma.
Mm.
Ja, de kommer ju ändå, men då kommer de åt den. Ja. Nej, det är inte så man vill ha det.
Nej. I somras här var jag på en medeltidsmarknad i Söderköping.
Spännande utveckling. Vart ska vi med det här?
De hade såna här kanderade äpplen som låg på stora spjäll och slag. Och det var ett moln av flugor som svärmade.
Ja, den blir man sugen på.
Ja, det sålde nog rätt dåligt. Så hade en moln av stora, feta, aggressiva ökenflugor. Det var ju vardag för soldaterna i öknen också. Så det var ju inte heller så trevligt.
Nej, när jag läser om flugorna i Nordafrika så tänker jag att de här soldaterna fick veta hur det känns att vara häst en svensk sommardag.
Ja, och så hade man ju max en liter vatten per dag och person att dricka och tvätta sig och sånt där.
Mm.
Här blir det sjukdomar, det är dysenteri och grejer som kommer att poppa upp.
Mm.
Eller poppa ut. Under 1941 fram till augusti så har man allierade lyckats sänka 52 transportfartyg också. Och dessutom två stora passagerarfartyg också med soldater som var tänkta att komma till undsättning. Så tyskarnas försörjningsläge är ju ständigt problematiskt som sagt. I slutet av november 1941 så hade Rommel tänkt göra ett nytt försök att slå sig österut och dessutom erövra Tobruk. Men samtidigt hade också Auchinleck planerat att göra ett anfall också. Och han var ju ivrigt påhejad av Churchill förstås.
Mm.
Och det här nya anfallet som Auchinleck planerar går under kodnamn Operation Crusader. Och britterna har då fått förstärkningar med en massa stridsvagnar, bland annat 300 lätta amerikanska. Och det brittiska flyget Western Desert Air Force har ungefär 550 flygplan mot Luftwaffes ynka 76 på plats här. Så nu kommer det gummibandet snart dra iväg. Det blir en rejäl urladdning på alla håll och kanter i den här halvan Cyrenaica från den 21 november. Och det är utbrytningsförsök i Tobruk som stoppas under mördande tung tysk eld. Samtidigt försöker britterna då rycka fram och ta sig fram till Tobruk.
Mm.
Och det är bombardemang och manöver i den här yvande sanden. Och det är högst förvirrat och britterna förlorar mängder med stridsvagnar. Och den 23 november krossas en sydafrikansk brigad nästan till sista man av tyskarna. Och den brittiska sjunde pansarbrigaden, den ringas in av tyskarna som under den intensiva beskjutningen själva förlorar också 72 stridsvagnar. Och ni hör det här, nu är det pang och dunder och det är mycket stor drabbning här. Och de här stridsvagnarna tyskarna förlorar har de svårt att ersätta förstås eftersom ja, ni vet ju hur det är med Medelhavet. Rommel, han får feeling ändå. Trots allt, eftersom det går ju så dåligt för britterna, så han tänker det här kan nog gå vägen. Vi har alltså två stycken sidor som båda har planerat ett motanfall mot varandra. Mm. Och ungefär samtidigt så slår man sina knytnävar mot varandra då. Och Rommel, han befinner sig alltid själv i stridens hetta. Och just nu med sin 21:a pansardivision och tänker sig försöka omringa hela den 8:e brittiska armén. För det är den 8:e brittiska armén som är i Egypten. Han gör allt för att försöka tvinga fram åtminstone en allmän brittisk reträtt även om man inte kan vinga in hela konkarongen.
Mm.
Och Beaver skriver, men detta ledde till kaos med motsägelsefulla order och dåligt samband. Vid ett tillfälle fick Rommel stabsbil motorstopp och han kom på sig själv med att sakna radiosamband och vara fångad på den egyptiska sidan om det kraftiga taggtrådsstängslet längs gränsen. Han hade varit lite för djärv i sina planer här, Rommel.
Mm.
Tyskarna har ju i och för sig nedkämpat stora mängder fiender, men de har ju också förlorat alldeles för mycket själva. antalet stupade eller sårade tyskar är uppe i 38 000 här.
Ja, det är ganska mycket.
Under britternas operation Crusader.
Det är två sidor som har allvarliga problem här. Tyskarna har problem med antalet man och antalet stridsvagnar och bensinen. Tillförseln av nödvändiga resurser överhuvudtaget. Men britterna har ju problem dels med att deras egna stridsvagnar inte är speciellt effektiva i de här striderna.
Nej.
Det är ju ett stort problem när det är stridsvagnar som är totalt avgörande. Men man har också problem med att man blir helt uppäten av det här pansarbrytande artilleriet.
Mm.
Som man underskattar långt in under ökenkriget. Och som Churchill till exempel hade liten förståelse för att sånt var effektivt och behövdes också.
Det är nästan som att britterna hade kunnat använda de här trätrapporna och åka och anfalla med. För att de blir ändå sönderskjutna hela tiden, de här stridsvagnarna.
Just det, det hade varit bättre ekonomi i det.
Ja, verkligen. Och kanske hade det sett ut som att de var fler också.
Just det. Spänna fast en sån på en cykel kanske.
Rommel inleder i alla fall en reträtt på ungefär 60 mil västerut med sina slutkörda soldater. Och den 12 januari 1942 har tyskarna nått staden Mersa el Braga i västra kanten av halvön Cyrenaica. Så den här offensiven som Rommel hade påbörjat när han kom till Nordafrika, den har ju nu har gummibandet dragit tillbaka honom. Inte jättelångt, inte lika långt som det kommer bli sen, men man har ju tappat allt man hade vunnit.
Mm.
Och dessutom har alltså Tobruk befriats den 8 december under stort jubel.
Sång och jubel på gatorna.
Ja, britterna firar, men framgången här kommer sig av det är kvantitativ dominans helt enkelt.
Mm.
Själva har de ju förlorat 800 stridsvagnar.
Just det.
Och 300 flygplan. Men alltså det här betyder då att läget, det är tillbaka på ruta 1. Vid det här laget har japanerna kastat sina tärningar och anfallit Pearl Harbor och USA är med i kriget. Och de brittiska ställningarna i Asien, de vacklar betydligt. Vi har brittiska Singapore som kapitulerar för japanska styrkor i februari 1942. Kanske är hela Indien hotat. Och samtidigt rullar den tyska svallvågen vidare österut i Ryssland. Och mot generalerna i överkommandot OKVs vilja så satsar Hitler på att också sända nya förstärkningar av soldater och stridsvagnar, proviant och annat som behövs till Nordafrika i början av januari 1942. Så nu är det mycket här som ser ut att gå axelmakternas vägen då. Och Rommel, han sätter direkt igång och planerar en ny offensiv och gummibandet spänns igen, nu till britternas nackdel kan man säga.
23 februari 1942 sitter Stefan Zweig i sitt rum i Brasilien, kollar på kartan och tänker, det här är kört, tar sitt liv.
Jaha, vad är då han gjorde det?
Ja, han har precis skrivit färdigt förordet till sina memoarer, jättevacker text. Och när det är som mörkast så plockar han ner skylten.
Ja, det är ju verkligen som mörkast här.
Det här pratade vi om för kanske ett år, att man, om man kunde åka tillbaka till, vänta lite. Håll ut.
Du kan ju avvakta ett halvår så får vi se.
Ja.
Men det vill han inte. Det skulle. Ja, det är ju svårt. Det blir inte mörkare ur hans perspektiv.
Nej.
Än så här.
Operation Tevsevs kommer den här offensiven kallas. Det var den tilltänkta tyska invasionen av Egypten. Och för att lyckas med det här så behövde man hantera den allierade försvarslinjen som gick från Gazala vid kusten och sen söderut genom öknen. Där fanns 7 befästa positioner som kallades för vaktkurer eller boxes på engelska. Alltså en engelsk försvarslinje som var dragen genom öken. Mm. Den skulle tyskarna slå sig igenom. Och den 26 maj 1942 så inleds den här operationen. Den sjösätts då, eller ökensätts då kanske.
Får jag bara skjuta in att... När den operationen inleds, då har man ju redan under de första månaderna 1942 tagit tillbaka den här halvan Cyrenaica.
Mm.
Och befinner sig nu alltså de tyska trupperna vid den östra gränsen igen, alltså den ursprungliga östra gränsen vid Libyen.
Ja.
Så den här halvan Cyrenaica börjar påminna om Polen eller Flandern med alla arméer som bränner fram och tillbaka.
Ja, verkligen. Och det är som någon bricka på ett spel som man bara vänder åt respektive håll hela tiden.
Ja.
Förutom Tobruk då, som... Ja, det var italienskt i krigets inledning, men sen har britterna hållit det där lilla hörnet av Cyanica. Ah, ja, det var i alla fall den 26 maj och natt. I det klara månljuset så lyckas Rommel med en omfattning av den här försvarslinjen, Gazala-linjen. Ett ord som används hela tiden i texter om andra världskriget, men som jag inte hade en aning om vad det betydde. Om ni inte heller vet vad det betyder så kan jag läsa NEs förklaring. Som militär term, anfall i fiendens flank eller rygg samtidigt som hans front binds. Ja, det innebär alltså att man går på rakt framifrån samtidigt som man har tagit sig runt och kan anfalla bakifrån.
Ja, det var det här jag beskrev tidigare med att man kan gå runt den södra flanken eftersom öknen är oändlig åt det hållet.
Just det.
Men visst har du stött på termen omfattning tidigare under de här åren vi har pratat om historia.
Det är väl fullt möjligt, men i så fall har det väl gått in genom ena örat och ut genom andra.
Ja, men du kan ju lista ut vad dubbel omfattning betyder kanske då.
Vad då, att det sker från fyra håll?
Från båda, så att säga, flankerna. Det var ju det Hannibal gjorde bland annat.
Men vad blir skillnaden då med en vanlig omfattning om det är att gå i fronten och ryggen samtidigt? Och en dubbel omfattning.
Du kommer från båda flankerna.
Okej. Det här är ju... Jag tycker att det är en komplicerad prosa, den militär.
Det tycker jag. Jag tycker att ordet omfattning är ganska tydligt faktiskt.
Ja, ja, dess hela omfattning går mig förbi.
Man omfamnar liksom.
Ja, absolut. Så långt är jag med. I alla fall, offensiven, den går ju bra, men det går inte helt klockrent då motståndet bakom försvarslinjen kommer visa sig vara mycket mer robust än vad kanske Rommel hade antagit. Inte minst så gör ju fria franska trupper i Bir Hakeim, det här i den libyska öknen, en heroisk insats. Och de här fransmännen som man förväntas köra över på nolltid, mellan 26 maj och 10 juni så står den tyska offensiven på en punkt här och försöker kämpa ner det franska motståndet. Och det här är värt att lyfta, dels för att det är en heroisk insats och blir en viktig symbol för franskt motstånd, att de fransmän som tänkte att det här kriget kommer gå vända för fransk del, de kan titta på en punkt i libyska öknen och säga att här gjorde vi motstånd längre än vad vi gjorde i Frankrike.
Ja, alltså.
Och det är ju härligt. Men det möjliggör också att den brittiska 8:e armén, den här stora egyptiska armén, kan göra en ordnad reträtt inför den tyska offensiven, vilket är hjälpsamt. Och de här fransmännen som blir tillfångatagna, många av dem kommer från Främlingslegionen, och där ger ju Hitler direkta order att de ska avrättas. Och en av de uppgifterna som alltid förekommer i de här positiva skildringarna av Rommel är att han ignorerar den här orden och istället behandlar han dem som vanliga krigsfångar, vilket såklart är till hans ära. På sina håll trodde Rommels underordnade att offensiven hade misslyckats och oroade sig för sin position nu mellan den brittiska försvarslinjen och de brittiska styrkorna längre österut då.
Alltså, det här är en jätterisktagning som han har satt i verket här.
Just det.
Man är ju egentligen inklämd, kan man säga, mellan två brittiska linjer.
Ja, och Anthony Beaver, han skriver ju också att ett koncentrerat brittiskt anfall här hade varit effektivt mot en tysk armé i utsatt läge och med ständig brist på förnödenheter, bränsle inte minst. Men det kommer ju ingen sån koncentrerad brittisk attack mot Rommels positioner. Man vågar inte.
Nej, men sen är det så att, som du har varit inne på, Beaver har ju lite av en fördel när han sitter decennier senare vid ett tryggt skrivbord och funderar på vad man borde göra.
Ja.
Vad som händer är att man börjar ju rulla upp de här allierade ställningarna i öknen helt enkelt. Britterna kommer, eller helt enkelt var ju verkligen inte.
Nej, men man gör det.
Och längst norrut vid fronten, vid kusten, alltså, där har vi då Tobruk också, och där rasar ett stort stridsvagnslag och där förlorar britterna ungefär 260 stridsvagnar.
Mm.
Och från den 14 juni så mäktar inte britterna med den här anfallsstormen överhuvudtaget längre och gummibandet släpps. Tjuff! Och den totala reträtten österut blir ett faktum här nu. Nu gäller det att lägga benen på ryggen.
20 juni så utsätts Tobruk för ett intensivt bombardemang. Det bara knallar och skjuts och sen kommer stridsvagnarna. Och det som misslyckats under månader tidigare går nu på en enda dag. Ja. Tobruk faller. Och bilderna därifrån ser ut som bilderna efter att talibanerna hade tagit över i Afghanistan när USA bara schappade. Det finns så mycket materiell som bara väntar på dem i Tobruk. Mm. Det finns dels vapen, men ännu viktigare finns mat här. Så för tyska soldater som får marschera in i Tobruk och italienska soldater, det här är ju en riktig framgång. Det här är då på dagen ett år efter att operation Barbarossa hade inletts. Ett år efter att Per Albin Hansson hade suttit bakfull på centralstationen och ätit ägg och macka. Och nu spår Adolf Hitler i de engelska tebladen och han ser bara positiva saker. Tobruk har fallit, Sovjet kommer falla, det här kommer gå vägen.
Ja, så han är ju på strålande humör den här dagen förstås. 4000 ton proviant som sagt har kommit till tyskarnas händer.
Det är mycket mat det.
Det är mycket mat. En tysk soldat skriver överlyckligt hem. Vi har lådvis med choklad, kondenserad mjölk, konserverad frukt, kex. Vi har engelska fordon, stora mängder vapen. Vilken känsla det är att ta på sig engelska skjortor och strumpor.
Ja, nu är det härligt för dem. Anthony Beaver skriver. Den tyske diktatorn var utom sig av glädje eftersom han nu var förvissad om att det brittiska imperiet hade börjat falla sönder. Precis som han hade sagt att det skulle göra. Och inom en vecka skulle operation Blau inledas för att ockupera Kaukasus i södra Ryssland. Tredje riket framstod åter som oövervinneligt.
Ja, jag tänkte ha en liten överblick igen här på den stora
helhetsbilden. Nu zoomar vi ut.
Zoomar ut, eller vi hovrar upp så här.
Just det.
Med helikoptern och... Det är det att Rommel och Hitler ser framför sig hur en erövring av Suezkanalen är möjlig och blir möjlig i de optimistiska drömmarna som de hade.
Mm.
Om vi lägger till då offensiven i Sovjet så kanske tyskarna kan marschera ner genom Kaukasus och förena sig med Rommel när han sen rullar ut i Mellanöstern.
Oj, oj, oj.
Och därifrån kan man lägga beslag på de här oljefälten i Arabien.
Mm.
Och därefter kan man ju klämma åt Indien från väst tillsammans med japanerna som kommer från öst.
Vi närmar oss schackmatt låter det som.
Då skulle kriget vara vunnet. Och det här är ju utsikter som inte tycks helt orimliga i det här skedet.
Nej.
Sådana här fantasier fanns också i Churchills huvud. Men då tog de sig i formen av mardrömmar istället förstås.
Churchill var ju på besök i Vita huset när han nåddes av information om att Tobruk hade fallit.
Ja.
Och han får ju först veta från amerikanskt håll. Och han tänker, det kan inte stämma. Sen får han ju reda på via brittiska källor att nej, det är sant, Tobruk har fallit. Ja, det är jobbigt att uppleva, som Winston Churchill kommer beskriva i sina memoarer, vanära inför en allierad som Roosevelt då. Men å andra sidan så fanns det fördelar med att han råkade vara i USA på besök. För när Roosevelt undrar, som man gör när man har en bedrövad kompis framför sig, finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Är det någonting du behöver från mig? Ja, då säger Churchill helt sonika att så många Sherman tanks som du kan undvara, det skulle jag behöva. Det skulle vara lite plåster på såren. 300 sådana skulle det visa sig, vilket inte är oväsentligt eftersom britterna själva inte hade några speciellt effektiva stridsvagnar. Men det hade amerikanerna.
Mm.
Churchills besök var också lyckat på det sättet att han hade fått den amerikanska presidenten att intressera sig för en invasion av Nordafrika. Det fanns ju starka intressen i USA som antingen ville gå in direkt i Europa, att man skulle landstiga där på något sätt, eller kanske ännu hellre koncentrera sig på Stilla havet och på Japan.
Mm.
Men för Churchill var det ju viktigt att det är Tyskland först.
Just det.
Vi vinner mot tyskarna först, sen är det resten av kriget.
Och det här är ju ett senare avsnitt, men det spelar ju viss roll här att man kommer att landstiga i västra Nordafrika till slut.
Mm.
I de franska regionerna där som kontrolleras av Vichy-regimen. Men det här är då operation Torch kallas det. Och man kan ju säga att amerikanerna de behövde nog lite stridserfarenhet inför det som komma skulle sen i Europa. Så det här var ju högst nödvändigt.
Ja, verkligen. Många från amerikanskt håll ifrågasatte också av mycket goda skäl om det är så att det är britternas koloniala intressen i Nordafrika och Mellanöstern som talade, varför det var så viktigt att USA skulle vara med där. Men de flesta författarna verkar också vara överens om att det fanns ingen annan plats där amerikanska soldater faktiskt kunde gå i land för att sedan påbörja trycket mot tyskarna. Men som sagt, Operation Torch får vi ta någon annan gång.
Rommels Afrikakår, de störtar ju nu, ganska trötta förstås, men hoppfulla fram över den här öknen österut.
Mm.
Det är gummibandet som går åt det hållet.
Det.
Första målet är ju då Alexandria. Det klassiska Alexandria.
Mm. Biblioteket.
Men, ja, alltihop ska man ha. Men britterna, de har grävt ner sig över den här lilla järnvägsorten El Alamein och upprättat omfattande försvarslinjer där omkring. Och i efterhand så framstår ju egentligen som att det mest rimliga tyskarna borde göra nu är att satsa allt på att ockupera Malta. Så att transporterna har en chans att komma fram intakta.
Mm.
Och så. Men det här är ju rationella metoder som låter trista i huvudet på Hitler och Mussolini, verkar det som. Man tycker inte att det där spelar så stor roll ändå.
Dra det... mot Kairo!
Ja, det är en tidsfråga innan Suezkanalen är erövrad. Och man har det här anrika Egypten och alla dess pyramider i sin ägo. Och Mussolini, vad gör han?
Mussolini, han känner smaken av seger. Det är en söt, underbar känsla på tungan. Så han åker ju till Derna i nordöstra Libyen, dit han också har låtit skicka en ståtlig grå hingst som han ska rida in i Kairo med när Kairo är ockuperat, vilket det snart kommer vara. Alltså... Det är ju ganska dålig stämning i Kairo. Det går rykten om att tyskarna och italienarna vilken dag som helst kommer vara på plats. Beaver beskriver ju hur handlarna hade porträtt på Mussolini och Hitler redo så att man kan plocka ner engelska kungen och hänga upp de här två diktatorerna den dagen som det behövs. Och från brittiskt håll så eldar man upp så mycket viktiga papper så att det börjar snöa i Kairo.
Ja, de där... kakelugnarna går på högvarv eller vad man har.
Allra mest oroliga var, och det med rätta, Egyptens judar. För i Grekland satt ett einsatskommando från SS och väntade på att Egypten och, ska vi inte glömma bort, Palestina skulle falla för Rommels styrkor. För att sen kunna påbörja sitt arbete. Och utöver det här schackmatt med Suezkanalen och oljetillförseln och så, det är ju en till mycket, mycket mörk aspekt av det hela. Det hade varit schackmatt för det kommande Israel som... Det fanns ju en judisk nybyggarstat där i Palestina som hade blivit mycket, mycket, mycket illa åtgången i SS-klor.
Ja, alltså det är ju en helt annan värld vi hade haft om saker och ting hade gått på ett annat sätt. Men det är ju inte någon revolutionerande nyhet.
Nej, så är det. Men det där grusar ju också bilden av det här riddare på slagfältet som krigar i ett krig där det är ära och heder.
Det fanns ju dock många egyptier som hade ganska blandade känslor inför det här.
Hatar ju britterna.
Ja, det fanns något underhållande med att se brittiska kolonialherrar i paniktillstånd. Ju.
Ja.
Det tyckte de ju. Och på Shepherd's Hotel, ett ganska känt hotell i Kairo, så gick ju rykten om att Rommel, han hade minsann redan bokat rum där. Satt de och pratade om det när de snurrade sina koloniala mustascher. Ja, han kommer väl snart här. Ja. Alexandria ligger bara 11 mil från fronten. Där var ju då ännu mer uppskruvad stämning. Och den brittiska flottan där hade ju då ett order om att överge stadens hamn, och det utlöste ju då panikkänslor förstås.
Mm.
För då verkar det som att de inte ens tänker satsa på att försvara Alexandria.
Mm.
På natten den 1 juli påbörjar Rommel sitt anfall mot den 8:e arméns ställningar vid El Alamein-linjen. Och det är skenanfall söderut och ett verkligt anfall i norr. Men Rommel är lite för ivrig här i jakten på att knäcka motståndet. Han har ju återigen inte genomfört någon som helst spaning egentligen, och hans styrka kommer att möta kraftig artillerield. Och vi har ju Desert Air Force som bara svärmar över tyskarna och slår ut stridsvagnar. Och The Ork.
Mm.
Han har ju då förberett det hela väl och sätter in motanfall. Och efter några dagar har ju då Rommel egentligen bara 50 stridsvagnar kvar, även om han kommer få viss förstärkning sen då förstås. och måste övergå till defensiv krigföring. Mm. Och han har stor brist återigen förstås på bränsle, ammunition och trupperna är helt slutkörda.
För vi har ju den här situationen också. Det går förbannat dåligt för tyska fartyg ute på Medelhavet. Och som bekant så har ju ett antal brittiska snillen med hjälp av nästan 9000 hårt arbetande medhjälpare i Bletchley Park knäckt de tyska koderna. Mm. Och som vi pratade om i vårt gamla avsnitt om Bletchley Park var det här en total hemlighet långt in på 70-talet. Men britterna hade alltså nästan komplett tillgång till de tyska orderna som skickades ut via radio. För man kunde inte tänka sig att någon kunde knäcka skiffren. Och när skepp efter skepp blurp, skjuts sönder och sjunker ner till havets botten, då tänker man att det är italienarna som, de har inte koll på sina egna led. Det liksom finns inte i deras föreställningsförmåga att britterna har knäckt deras skiffer.
Nej.
Men det här är ju en jättefördel för britterna.
Ja, de kan ju använda det här förstås vid lämpliga tillfällen. Beaver skriver: under större delen av juli genomförde de båda sidorna anfall och motanfall i en slags militär variant av sten, sax, påse. Rommel var rasande över de flesta italienska förbandens prestationer, vilket gav upphov till häftiga gräl mellan de båda bundsförvanterna. Och britterna är förstås också utmattade och hungriga och många drömmer om att få vara hemma och äta mat. Någon soldat talar om för sina kamrater att vad han ska göra när han kommer hem, mm, det är att sitta på en toalett och bara spola för nöjes skull samtidigt som han äter choklad.
Just det.
Det är ju, det är en lyx man inte tänker på att man kan göra.
Nej.
När man inte är i krig.
Nej, så är det.
Det blir ett statiskt ställningskrig här. Och det var ju varken vad Churchill eller Hitler hade tänkt sig.
Nej.
Egentligen, de Åk, han har ju bromsat tyskarna här.
Ja.
Men det gör ju inte Churchill mycket nöjdare.
Nej.
Egentligen. Det, nej, går för långsamt tycker han.
Yep.
Och därför så ersätts de Åk med Harold Alexander som blir överbefälhavare. Och sen ska vi ha en chef över 8:e armén också.
Alltså, de Åk, han vill ju få saker och ting i ordning. Det är en sak i taget, rätt sak på rätt plats, ordning och reda. Pengar på fredag, eller pengar, en motoffensiv i mitten av september. Det är vad han kan bjuda Churchill.
Ja.
September är jättelångt bort. Jag kan inte vänta till september.
Och liksom, när man är juli, ja nej.
Exakt, otack är världens lön. Så garfågeln får sparken och istället så tar han in Alexander. Och Churchill vill ju dessutom lämna över den 8:e armén, den här stora armén, till William Strafer Gott.
Ja.
Mot Harold Alexanders vilja. Det här får en lösning på ett rätt olustigt sätt när Gotts plan skjuts ner av tyskarna och istället så får Harold Alexander välja sin kille, Bernard Montgomery. Och med det så är ju de två kända farbröderna på plats i öknen.
Ungefär en dryg timme in i avsnittet så har vi alltså Montgomery här. Monty, ökenrottan, Bernard Montgomery.
Vilken jäkla lirare.
54 år är han, en försiktig och noggrann general här.
Just det.
Han ansågs mer vara en militär teoretiker, en fältgeneral egentligen.
Mm.
Här är detaljerat stabsarbete med prydliga grupperingar på kartor som prioriteras.
Just det.
Det är ganska långt ifrån Rommels improviserade cowboy-mentalitet. Men det här är före Operation Market Garden i Nederländerna 1944, får man komma ihåg också. Det är ju lite cowboyaktigt av den gode Monty.
Just det.
Han var inte alltid så här, vad ska man säga, försiktig av sig. Monty har en näbblik näsa, säger Beaver.
Ja, men det hade han ju också. Alltså, det här är den första britten som inte ser precis likadan ut som de andra britterna. De hade ju samma uniform och samma mustasch och samma caps på sig. Men nu kommer det helt plötsligt en
kille med en Robin Olofsson-mustasch.
Ja, dels det. Mm. Och så sen en liksom så här grå, pösig pullover-tröja.
Mm.
Och en basker på huvudet.
Ja. Alla de här grejerna kommer han ju att bli igenkänd för att han har som, ja, kännetecken. Ungefär som
glasögonen på, ja, skärmbössan.
Men det här är inte egentligen han. Utan han har ju ett team runt sig som när de här striderna drar igång, de liksom får honom att du ska kanske ha den här basken och med lite olika,
på dig pullovern,
olika emblem på så här som inte alls brukar matcha annars. Så det är ju lite att man försöker PR-bygga honom för att bemöta den här legenden kring Rommel.
Just det. Montgomery kommer ju i alla fall bli enormt skicklig också på att trumma på sin egen trumma. Alltså dels trodde han ju på sin egen kompetens. Men det där är ju starkt tvegat svärd också. När han efter kriget i böcker och artiklar börjar skapa myten om sig själv som världens bästa och skickligaste officer, så tar han ju, alltså han tar ju credit för saker som fanns på plats under Wavell och Auchinlecks tid här.
Nej, men alltså, han är ju en mycket självkär herre, stöddig attityd, och han har ju en ovana också att skylla allt som inte går bra på både underordnade och överordnade. Mm. Samtidigt som han tar åt sig ära för sånt som han inte borde ha någon ära för, som sagt.
Mm. Men han är bra på en sak. Alltså när han kommer till sin slitna armé så behöver den få moralen återställd. Och där kanske Burnett Montgomery är rätt man på rätt plats. Och en till sak som gör honom till rätt person på rätt plats, det är att han var duktigare att hantera både Alexander som stod över honom, men framförallt Churchill än vad tidigare befälhavare hade varit. Alltså det finns en speciell genre av tränare inom engelsk ligafotboll som fortsätter få jobb efter jobb trots att de är rätt dåliga tränare. Dessutom så blir de kvar länge på de här jobben trots att de ofta har rätt kassa resultat. Mästaren på det här heter Steve Bruce, och han var gammal mittback i Manchester United på 90-talet. Stor bruten näsa hade han. När engelska journalister ska förklara varför Brucey får jobb på jobb på jobb, så brukar de säga att han manages up. Han kanske inte är så duktig på att hantera fansen, men han kan hantera ägaren för klubben.
Mm.
Och det är lite grann samma sak här. Auchinleck fick sparken för han sa i mitten av september kan komma igång med en offensiv. Montgomery har ju inga planer på att sätta igång en offensiv i mitten av september.
Nej.
Det kommer ju ske ännu senare när han får bestämma. Men om man liksom, man behöver inte säga det till Churchill.
Nej, för då blir han ju arg och vill sparka den.
Exakt.
Men det som kanske haltar lite i jämförelsen här, om jag förstår rätt, är ju att den här tränaren då var dålig på att ta fansen, sa du.
Just det.
Montgomery är ju ganska bra på att ta sina soldater, så att säga.
Just det. Så han manages up och down.
Ja, samtidigt som han då skyller både upp och ner om det går dåligt. Beaver skriver: han friade skamlöst till åhörarna, oavsett om det var soldater eller journalister. Trots sin tämligen gälla röst och oförmåga att uttala R ordentligt. Jag känner mig ett själsligt band. Han var en självupptagen, övergivig och hänsynslös icke-rökare och nykterist. Och hans gränslösa självförtroende övergick ibland i enfald. Men denna tro på sig själv, som han lyckades förmedla till alla han träffade, var central för hans uppdrag att förvandla den illa åtgångna åttonde armén till ett segervist förband.
Mm.
Det där att han varken rökte eller drack, det skapade ju förstås huvudby hos chefen Churchill. För andra försökte ju Churchill förklara att om han är otrevlig mot omgivningen måste han ju också vara otrevlig för sina fiender.
Just det.
Och det var därför han skulle ha Montgomery där. För de två gick ju egentligen inte ihop heller.
Nej, naturligtvis.
När han anlände till sina trupper den 13 augusti så var ju hans budskap till mannarna här att vi kommer att stå fast och slåss. Det blir inga fler reträtter. Jag har gett order om att alla instruktioner om tillbakadragande ska brännas. Och de officerare som inte trodde att de kunde besegra Rommel, sa han, de kan resa sig och gå. Vilket förstås ingen gjorde när någon säger det rakt ut sådär. Och så sätter han igång ungefär som Scipio höll på med på sin tid. Att drilla trupperna. Alltså nu ska vi göra armhävningar. Nu ska vi skjuta pik. Och så är det övningar och övningar. Som pågår då egentligen ända fram till när man ska dra igång den här offensiven.
Rommel var ju inte så glad han heller. Det här stensaxpåsandet som du beskrev, det kostade ju mer än vad det gav. Så han tänker ju att bäst vore om han kunde dra sig tillbaka, liksom följa gummibandets rörelse tillbaka och på så vis locka ut de allierade från sina positioner.
Ja, då vill jag bara invända att det här själva grejen med gummibandet är ju att det går ju väldigt långt, alltså. Hundratals mil då. Och det
han vill hålla mot det. Tack,
liksom. Ja, vi bara retiverar lite grann så att man får med sig de här stridsvagnarna.
Just det. Han vill spela på öppet schackbräde, så att säga. Men det ville inte det tyska överkommandot. Och det ville heller inte Benito Mussolini. De vill framåt.
Ja.
Det är många som vill framåt, och som jag tolkar det motvilligt så går Rommel med på att man i slutet av augusti 1942 ska göra en ny offensiv.
Mm. Och det är väl den sista egentligen som han genomför framåt. Mm. Syftet är att gå runt flanken igen då, anfalla britternas ställningar vid en ås som heter Alam Halfa.
Det här vet Montgomery, därför att det vet Bletchley Park och berättar för honom också.
Ja, just det. Kanske hade han kunnat lista ut det här ändå faktiskt. Vi är den 13 augusti 1942 och under nattens månsken ser britterna hur tyska stridsvagnar rullar fram då mot Alam Halfa, Sadrum eller Alamein. Och då väcks ju Montgomery av en officer som är uppjagat informerar honom om att nu är de på gång här vid Alam Halfa. Perfekt, kunde inte vara bättre, säger Montgomery. Och sen lägger han sig ner och fortsätter sova. Och det här är ju då för att han vet om att det här ska hända. Mm. Av någon anledning. Runt tyskarnas framryckande pansardivision här visar sig att det ligger ett omfattande minfält. Och det här var de inte förberedda på eftersom Rommel återigen har nonchalerat spaningsarbetet. Man tycker ju ändå att lite grann faller glorians nät här då angående den här militära biljansen.
Just det.
Det är så himla mycket framåt att man liksom inte orkar kolla upp vad man har framför sig.
Ja, det är ju bra att veta om det finns ett minfält som man är på väg att köra in på.
Ja, det visste man inte. Så nu står man fast i det. Och ännu värre är att britternas starka stridsvagnsförsvar vid Alam Halfa vägrar rulla fram och ta upp en rörlig strid med tyskarna. Utan de ligger bakom sanddynerna och skjuter mot tyskarna som sitter fast i det här minfältet. Och samtidigt så lyser raketer upp natten och avslöjar var de här ihoptängda tyska styrkorna finns i minfältet. Och vad är syftet med det? Jo, då kommer ju Desert Air Force och bombarderar dem uppifrån hela tiden. Nu sitter de i en riktig rävsax här egentligen, apropå ökenräv. Det här håller ju inte. De tyska bombplanen som sätts in mot britterna, de jagar sig bort också. Och mitt i allt det här så får Rommel också beskedet att ytterligare ett stort tankfartyg har sänkt till Medelhavet.
Det blir ingen ny bensin.
Nej, det är akut soppatorsk mer än någonsin. Så han måste ju försöka lirka sig ur det här anfallet han har påbörjat. Och det lyckas han ju med på något magiskt sätt. Men själv är han ju nästan helt knäckt. Det är svimningsattacker, han har mag- och tarmproblem, det är blodcirkulationsproblem och slutligen någon form av leverförstoring.
Oj.
Så att i slutet av september så måste han resa tillbaka till Tyskland för att kurera sig. Och där träffar han Hitler och han försöker då förstås förgäves få honom att överge hela Nordafrika. För han har insett vid det här laget om att det här kommer inte funka.
Vi kommer inte vinna. Inte i mitten av september, men väl i slutet av oktober, så är det dags för Montgomerys motdrag, Operation Lightfoot. Och i typiskt härligt brittiskt korkskruvstänksmaner så har man tagit hjälp av en illusionist, en Jasper Masklin, för att bygga upp en trovärdig skenoffensiv i söder. Här har vi lastbilar som åker omkring med stora kättingar för att sand ska yra omkring. Och nu har vi rekordmånga upplåsbara stridsvagnar som i den här sandstormen åker fram och tillbaka. Det enda problemet är att det inte funkar. Tyskarna går inte på den här finten.
Nej, men det är ju spektakulärt.
Ja, det är ju, det ska ju nämnas.
Det här sker då i söder vid El Alamein-linjen. Mm. Och Montgomerys tanke är att tyskarna ska tro att där kommer vi sätta in ett stort anfall och så ska de förflytta truppen ner dit, medan man egentligen har tänkt anfalla i norr vid kusten då.
Precis. Och den 23 oktober inleds den verkliga offensiven då Montgomery beordrar ett massivt artillerianfall mot tyska positioner.
Det vill säga idag, för 80 år sedan.
Just det! Anthony Beaver skriver: marken skälvde av tryckvågorna och mynningsflammorna lyste upp hela horisonten i natten. På avstånd såg de ut som kornblixtar. Det här är ett fruktansvärt och imponerande skådespel vi ser framför oss.
Det här både hörs och förmodligen ses vid horisonten borta i Alexandria, 11 mil därifrån.
Just det. Och det här besvarar inte tyskarna, eftersom tyskarna inte har ammunition nog att själv börja panga tillbaka.
Nej, det är mycket begränsat svar åtminstone.
Just det. Samtidigt så rycker brittiska ingenjörer fram i månljuset, för nu är det minfält igen. Och de här brittiska ingenjörerna, de petar upp miner och sätter vita flaggor, en slags Europaväg vill jag på säga. Det är mer en smal skogsväg genom minfältet på vilket brittiska stridsvagnar ska kunna röja fram.
Ja, det är bara 15 meter brett till att börja med. Klockan 22 skickas de första infanteristerna fram genom den här röjda korridoren. Det är sydafrikaner, nya zeeländare och skottar som rycker fram med gnällande säckpiper på hela köret. Och efter det här kommer stridsvagnarna. Och Rommel är alltså inte där nu, utan den tyske befälhavaren som är på plats heter general Stumme. Och han undrar vad jag är på gång här. Han fattar att det är ett anfall förstås, han är inte korkad. Men för att få lite överblick så bör man åka närmare fronten och titta vad som egentligen händer. Och då slutar det med att han beskjuts och han har väl gått ur bilen på något sätt. Och föraren blir så rädd under den här beskjutningen så han åker därifrån utan att tänka på att generalen står utanför.
Ja just det, så där han, är Stumme kvar.
I mörkret, ensam. Och det där leder till att han blir så förskräckt att han får hjärtattack och dör på plats.
Wow.
Jag kan inte säga på vad det är som gör att han får en hjärtattack. Men någonting är ju, och miljön är ju inte direkt
Det är inte den perfekta miljön om du har hjärtproblem till att börja med.
Nej. Apropå sjuklingar då, så blir Rommel uppringd av fyren. Han är ju på någon kurort där hemma i Schweiz eller Tyskland eller Österrike, någon utav de här.
Den tysktaliga världen.
Ja, och han förklarar att britterna har inlett en stor motoffensiv och general Stumme är borta. Är du frisk nog att åka till Nordafrika och ta över ledarskapet, frågar Hitler.
Orkar du det här, Erwin?
Och det orkar han ju förstås, han känner ju plikt och allt det där. Så han säger att jajamän, det här gör jag. Och han kommer dit då den 25 oktober och kan konstatera att situationen är totalt ohållbar för tyskarna.
Mm.
Innan det här så ska vi ändå komma ihåg att anfallet som britterna genomför går ganska trögt.
Alltså det blir ju en sluggermatch av det på något sätt.
Det är förvirring som uppstår här med trafikstockning i minfälten och det är en massa uppvirvlad sand som gör att hela enheter går vilse och hamnar inne i det här minfältet ändå, trots de här fina, prydliga, vita linjerna. Och allt som går snett skyller förstås Montgomery på alla andra, och han häver ut sig att den 10:e pansardivisionen är fega och en massa sådana där saker som inte direkt gör att han framstår i någon bättre dagar själv egentligen.
Nej, och eftersom hans skenoffensiv i söder hade misslyckats så drämmer man ju in där tyskarna har som starkast försvarsposition.
Ja, men Rommel han konstaterar då att det här funkar inte, utan mer bränsle och ammunition kan vi inte fortsätta strida, är budskapet till överkommandot i Berlin. Och ändå så lyckas han ju bita sig kvar några dagar under intensivt det här utnötningskriget, slug i matchen som du säger.
Mm.
Men slutligen spänns ju gummibandet alldeles för hårt och Rommel ger order om retreat. Alla infanterister som inte har tillgång till fordon kommer efter. De flesta italienare för övrigt.
Just det.
Hitler, han hade ju vid det här laget totalt fokus då på de tyska arméerna i Stalingrad.
Mm.
Och hade inte räknat med den här motgången i Afrika. Så hans budskap till Rommel är ju buttert, va?
Ja, det här är ju välkänt. Führern skriver: i det läge som ni befinner er kan det inte finnas någon annan inställning än att hålla ut och inte ta ens ett enda steg tillbaka, samt att kasta in alla tillgängliga vapen och soldater i slaget. Detta är inte första gången i historien som beslutsamhet kommer seger över fiendens starkare bataljoner. Det finns endast ett val ni kan erbjuda era soldater: segra eller dö.
Mm. Nu börjar Rommel då få sin bild av Hitler en aning skakad.
Mm.
Han blir väldigt förskräckt inför den här orden.
Ja, för det här är ju inte det som en militärt skolad befälhavare ska säga här, utan vi är besegrade, ni får ta till reträtt.
Ja, sen kan man ju då göra reträtt och fortsätta strida på en mer gynnsam plats.
Just
vilket
det
är det han tänker. Det här är ju hans militära instinkt, att det är det enda rimliga.
Mm.
Men sen har han sin pliktskyldighet mot chefen att tänka på.
Mm.
Och först lyder han och beordrar halt och skickar en kurir till Östpreussen där Hitler sitter och trycker för att övertyga fyren om att behovet av en taktisk reträtt är nödvändig. Att vara den kuriren var kanske inte jättekul, kan jag tänka mig. Men liksom saker och ting går för snabbt här nu, så att han kan inte sitta och invänta ett godkännande. Nej. Utan han tar risken egentligen av att ställa sig inför krigsrätt, och den 4 november så ger han order om ny reträtt, vilket Hitler senare väljer att godkänna, men då har han ju ställt inför fullbordat faktum. Mm. Gummibandet skickar iväg tyskarna 110 mil västerut till västra Cyrenaica, den här motsvarigheten till Flandern och Polen, som blivit överkörd av ytterligare mer en gång till här då.
Anthony Beaver skriver att segern vid det andra slaget vid El Alamein vanns förvisso inte genom någon genial strategi eller taktik. Montgomerys beslut att anfalla den tyska linjens starkaste del var minst sagt diskutabelt. Hans infanterister och pansarsoldater hade visserligen stridit tappert, vilket i stor del berodde på att han lyckats vända stämningen i 8:e armén. Men i de flesta avseenden hade slaget vunnits tack vare Royal Artillerys formidabla insats, Desert Air Forces oförtröttliga nedkämpande av tyska flygen, stridsvagnar och underhållslinjer, samt tack vare att de övriga allierade flygstridskrafterna och Royal Navy hade skurit av axelmakternas livlina till Medelhavet.
Ja, det var det här med Malta bland annat.
Det var Malta, precis. Och det var Bletchley, och det var att det är ganska tufft att strida i öknen när man inte har mat och bensin.
Ja, det är egentligen allt kombinerat här. Och det är väl det som då har bidragit till Rommels rykte också, att han med så få resurser ändå lyckades då hota britterna så avsevärt som han gjorde. Men förlusterna vid El Alamein hade ju varit ganska höga, mer än 400 stridsvagnar. Enligt Martin Blumensson, som har skrivit om Rommel i boken Hitlers generaler. Och det var uppemot 50 000 man i stupade och tillfångatagna. Det här är ju folk och fordon som tyskarna inte har råd att förlora.
Mm.
De som är mest välvilligt inställda mot Rommel menar att det här är en imponerande reträtt också, eftersom han lyckas genomföra den här reträtten.
Just det.
Andra som Anthony Beaver menar att resterna av Afrikakåren bara klarar sig genom att Montgomery i sin tur var för långsam i sina reaktioner, och att han inte vågar riskera en motgång efter den här framgången.
Mm.
En annan konsekvens av att tyskarna lyckats retirera och behålla fotfästet ändå i Afrika är att Hitler sent om sidor väljer att sända stora förstärkningar. Och det här leder ju då till fortsatt krig i Libyen och senare Tunisien. Men sen har vi då det här som vi inte ska ta nu egentligen, den 8 november 1942, när amerikanerna gör entré med sin invasion av franska Västafrika.
Just det, Casablanca, Alger och Oran,
ja,
landstiger de i.
Och därmed har ju då tyskarna fiender både väster och öster om sig i sitt allt mer krympande hörn av Afrika.
Det är ganska länge sedan nu, känns det som Tobruk föll och allt såg så positivt ut.
Ja, ja, det är ju befriat igen då. Och slutligen så tvingas ju då axelmakterna i Tunisien kapitulera den 13 maj 1943. Och vid det laget har man ju då fyllt på med nya trupper, och 140 000 italienare och 100 000 tyskar kapitulerar. Mm. Det här är mer folk än vad som till slut kapitulerade i Stalingrad.
Just det. Och soldater som hade kunnat påverka andra fronter av kriget om de hade varit där.
Verkligen. Vid det här laget har ju dock Rommel förflyttats till Europa. Och Hitler har erkänt i något ögonblick för honom att jag skulle ha lyssnat till er tidigare.
Mm. Lätt att vara efterklok.
Det här markerar ju den första stora vändpunkten, som jag sa i inledningen, av andra världskriget. Churchill har ju en del att säga om saken både då och senare. I sina memoarer skrev han: före El Alamein hade vi aldrig vunnit någon seger. I gengäld upplevde vi aldrig något nederlag efter det. Det här är ju med reservation då för stor, vad man menar med stora och mindre slag och sådär förstås.
Nej, det är inte helt klart hur Churchill definierar stor i det här sammanhanget, men det är ju en viktig, inte bara symbolisk vändpunkt för kriget det här.
Ja, hans mest bevingade ord är ju efter det här slaget i november 1942, när han säger: det är inte början på slutet, men det är slutet på början.
Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
Det här är ju slutet för ökenräven-delen av Erwin Rommels karriär. Det är ju inte helt slutet för hans tid i Tredje riket. Han var ju bland annat den tilltänkta regeringschefen för de kuppmakare mot Adolf Hitler som kommer göra sitt kuppförsök, även om han inte själv var med på kuppen. Allt sånt kommer vi säkert återvända till någon gång i framtiden.
Det kommer vi säkert. Han var ju informerad om att det skulle bli en kupp, men hade ju liksom inte sagt så mycket bu eller bä, men han var ju införstådd med det, och det räckte för att Hitler skulle tycka att det här var för jävligt. Och man krävde att Rommel skulle ta livet av sig.
Just det.
Då är vi framme i 1944, och innan det har vi slagit vid Normandie och en massa grejer.
Det blir tuffa två år för dig om du ska hålla den här på 80-årsdagen av de olika vändpunkterna.
Det här kommer inte att fungera, det tror inte jag. Men nu har vi i alla fall bränt av det här.
Det har vi gjort, och det har varit härligt att få vara lite grann i Nordafrika. Ett långt avsnitt, men säkert ett uppskattat avsnitt. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss.
Tack så mycket. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint. Hej med er.
Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.